Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig. Tack Herre för att du har älskat oss Herre. Att du har gett oss av din kärlek Herre. Herre, att ditt hjärta bubblade över för våran skull. Att det rann över så att du var tvungen att komma till oss. Att du inte kunde hålla dig borta. Att du var tvungen Herre att komma och bli människa. Och leva med oss Herre och visa hur stor din kärlek är. Du sträckte ut dina armar för att visa det. Och dog för oss på korset, Herre. Herre, tack för att din kärlek fortsatt är utgjuten för oss och för varje människa. För varje människa, oavsett vilken väg vi är på väg på, Herre. Vilken relation vi har till dig, Herre. Så är din kärlek utgjuten, Herre. Tack, Herre, för att du, Herre, vill att vi ska få uppleva den passion, Herre, som du bär på. Att vi ska få präglas, Herre, av ditt hjärta, Herre. Av ditt engagemang, Herre. Av din nöd, Herre. Tack, Jesus. Tack att vi får vara tillsammans här och fira gudstjänst. Tack, helige Ande, för att du vill tala, att du vill möta oss, Herre. Att du vill verka, Herre. Amen. Tack för den sången. Jag kan få ordning på mina papper här också. Så, ett nytt hjärta, en ny ande, skrev jag i min rubrik. Och vi ska läsa tillsammans, tänkte jag, ifrån Hesekiel 11, vers 19-20. Jag kommer att läsa den först på engelska och sen så kommer jag läsa den på svenska. Ezekiel 11:19-20. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Jag ska ge dem ett nytt hjärta. Och jag ska ge dem en ny ande. Jag ska ta bort deras stenhjärta och ge dem ett hjärta av kött. Så att de håller mina bud och följer mina lagar. De ska vara mitt folk. Och jag ska vara deras Gud. Det här talar Gud till sitt folk. I Gamla testamentet, och det talar ju naturligtvis om det som skulle ske. Att Gud skulle komma till dem. Att Gud skulle förändra förutsättningarna. Att människor skulle kunna få Gud på insidan. Att han skulle byta ut våra hjärtan. Och ge dem sitt hjärta. Ge oss sitt hjärta. Att han skulle ge av sin ande in i människan. Så att lagen inte bara stod på stentavlor. Utan skulle vara i hjärtat. Skulle ha en inre drivkraft. Någonting som inte bara blev en börda utifrån. Utan som blev en nöd inifrån. Det här talar också om att vi behöver förändras på insidan. Att Gud vill göra inte bara något yttre. Inte bara någonting som ser bra ut. Som blir liksom fint eller så. Utan det behöver beröra oss på djupet. Det behöver genomsyra oss. Gud vill möta oss. Vi som har fått möta honom. Han som har utgjutit sin ande i våra liv. Han vill att det ska få genomsyra varje fiber, varje cell, varje dröm och tanke. Jag råkade i mitt sociala medieflöde få upp en gammal hälsning från 2004 av David Wilkerson. Flera av er har säkert hört den. Apati hette rubriken. Och jag lyssnade, det var en videoinspelning som jag lyssnade på från Philadelphia kyrkan i Stockholm när han var där. Och jag ska inte recensera eller gå igenom den. Men han talade om detta. Om att han upplevde eller har fått till sig att Gud ville peka på att det fanns apati i sin församling. Att det fanns någonting som inte stämde överens med hurdan han är. Hurdan Gud är. Och apati, om du inte riktigt sätter fingret på vad det betyder, så kollade jag så synonymerna. Likgiltighet, passivitet, okänslighet, kraftlöshet. Alltså att det fanns någonting, att man hade gett upp. Att man hade liksom, det var inte någonting som brann på insidan. Det var inte det där, den glöden som låg på Guds hjärta. Gud hade ett ärende, Gud hade en längtan. Och han såg inte den längtan i sin församling. Jag vet hur jag drabbades av den då. Jag tror inte det var precis 2004. Jag tror att jag läste den kanske 2005 eller möjligen 2000. Jag tror det var 2005 jag läste den. Och jag vet hur jag berördes av den. Hur jag bara drabbades av den och kände igen det i mitt liv. Och jag kände att jag visste ju vad det var som jag skulle möta när jag lyssnade på den. Och jag kände att det här är ett aktuellt ämne för mig och oss och Sverige fortfarande. Att vi behöver beröras av det som är på Guds hjärta. Av att det som sårar Gud, det som drar i hans hjärta, det som han längtar efter, också behöver beröra oss, också behöver driva oss, också behöver leda oss. Att vi som Gud behöver bli passionerade, entusiastiska, hängivna, motiverade, ha hjärtan som älskar, känna nöd. Gud kunde inte stå ut med att människan gick förlorad. Med all rätt skulle vi gjort det. Vi hade lämnat honom, vi hade brutit med honom. Han hade inga skyldigheter att upprätta oss, att betala våran synd, att upprätta människan, att sträcka sig till oss. Men han älskade, han hade nöd för oss. Och han vill att vi ska känna samma nöd. Hur kan vi stå ut med att människor inte får tag på honom? Och enligt det ord som vi tror på, Bibeln som vi läser, så är det en nödvändighet för varje människa. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om vi tror att Jesus är den han säger att han är, om vi har satt vårt hopp till honom, så får ju det konsekvenser för varje människa. Jag kan i alla fall möta likgiltigheten i mitt liv ibland. Att jag har accepterat att det är så. Och kan fundera över varför väcker det inte en större känsla, en större frustration, en större nöd i mitt liv. Vi ska fortsätta att läsa ifrån Hesekiel, ifrån det 36:e kapitlet. Och jag gör nu så att jag läser även den här gången på engelska först och sen på svenska. Hesekiel 36 från vers 24. For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Jag ska hämta er från folken, samla er från olika länder och leda er tillbaka till ert eget land. Jag ska bestänka er med rent vatten så att ni blir rena. Jag ska rena er från allt orent och från era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta er få en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni lyder mina bud och håller mina stadgar och lever efter dem. Även här så återkommer Hesekiel till detta. Det är en liknande text, den är lite utbroderad, den är lite annorlunda, men i huvudsak samma tema. Men han börjar med detta: jag ska samla mitt folk. Jag ska samla mitt folk från alla de platser där jag har spritt, där de är utspridda eller de har blivit utspridda. Och där handlar det ju om att Israels folk var utspridda. Att han ska samla sitt folk. Och det här hade en, detta har en profetisk naturligtvis kallelse till Israel, till Guds folket. Men vi som Guds barn är ju inympade i den roten. Och vi har del i de löftena. Och det här har också en kallelse till oss. Att han ska samla sitt folk. Att han ska samla sina barn. Tillsammans. Till sin församling. Det är ju det betyder. Att vi får samlas. Olika. Väldigt olika människor. Olika erfarenheter. Olika bakgrund. Olika personligheter och gåvor. Han ska samla sitt folk från olika platser och leda oss tillbaka igen. Leda oss tillbaka till hemmet, till sin närhet, till sin gemenskap. Att vara nära honom, att leva nära hans hjärta så att vi påpräglas av honom. Det står att Gud ska rena sitt folk. Han har ju tvättat oss rena en gång när vi tog emot honom. Och vi vet ju när vi läser i skriften i evangelierna att han varje dag vill tvätta sina lärjungars fötter. Vi får tillhöra honom, men samtidigt så vet vi att vi behöver få fötterna tvättade efter en dags vandring. Han vill tvätta oss rena, han vill att vi ska få del av honom och få kunna vara nära honom. För det som händer, inte våran frälsning, men våra hjärtan får distans till Gud när synden ligger emellan. Den behöver tvättas bort. Han har segrat, synden har ingen makt längre, men den kan ligga emellan. Den kan behöva sköljas bort. Den kan behöva tvättas bort. Och det vill han göra. Han längtar efter det. Varje gång du kommer och viskar ditt förlåt, varje gång du kommer och viskar till Gud, så vill han möta dig och överflöda. Han är inte snål. Han är inte svårövertalad. Det är det han, som ligger på hans hjärta, som han är passionerad för, att hans folk ska få leva så nära honom och få leva så nära varandra. För det där som vi samlar på oss, det där som blir fel, det hamnar ju emellan oss. Vi behöver ju också förlåta varandra, det vet vi. Vi sårar varandra och vi missförstår varandra och vi trampar på varandras tår och vi gör varandra besvikna på olika sätt. För vi är olika. Och det är inte problemet. Problemet är inte det, utan problemet är om vi inte gör upp det. Problemet är om vi låter det ligga där och gro och gnaga. Om det får växa till sig. Han vill rena sitt folk och helga det. Avskilja oss. Avskilja oss för det som ligger på hans hjärta. Att det liksom här ska få vara gemenskap, att hans församlingar på olika platser över vårt land och över vår värld ska vara platser där hans personlighet, där hans passion, där hans hjärta får märkas. Där människor får uppleva att det finns en, att det finns människor som älskar, och att man får genom det får uppleva att Gud älskar. Och han ska låta, jag ska låta min ande komma in i er så att ni lyder mina bud, håller mina stadgar och lever efter dem. Gud ska döpa i helig ande. Vi har nyss firat pingstdag när den helige ande kom första gången över sin församling. Men vi vet att Gud är generös och vill låta det, sin ande överflöda sin församling, överflöda i ditt liv, så att du får präglas och formas efter hans hjärta. Att ditt inre får liksom bli smidigt och anpassas efter hans tankar. Att hans, det talas ju om hans bud och hans stadgar och hans lagar. Det är liksom ganska fyrkantiga begrepp för oss. Men det som Hesekiel försöker säga, det är att det inte ska vara det där stentavlorna längre, utan att det är någonting som blir en inre drivkraft. Att Guds kärlek och Guds ande tvingar oss. Att vi måste. Vi kan inte låta bli. Vi måste dela. Vi måste visa kärlek. Vi måste förlåta. För vi står inte ut med att ha oförlåtna saker. Vi måste hjälpa människor hela vägen. Jeremia säger också detta. Jeremiah 31 and 33. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time. Declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Detta är det förbund jag ska ingå med Israels folk efter de där dagarna, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det här ligger på Guds hjärta. Det återkommer. Det är någonting som var viktigt för när Gud skulle upprätta sitt folk i Israel. Men det är någonting som är viktigt även när han vill möta dig och mig. Att vi ska få leva i hans närhet. Att han vill liksom prägla våra liv med det som ligger på hans hjärta. Vi vet att, alltså att Gud har gett oss skriften. Men skriften kan ju inte fullkomligt beskriva Gud. På samma sätt så har ingen sett Gud, säger Jesus. Ingen har sett Fadern. För Gud är för stor. Det går liksom inte att omfatta. Även om vi skulle se honom skulle vi inte förstå. Skulle vi inte kunna ta in det. Den enda sonen, själv Gud, har förklarat honom för oss. I mötet med Jesus, den uppståndne, Jesus, frälsaren på korset, så kan vi lära känna Gud personligt. Nära, i våra hjärtan kan vi få präglas av hans person. Och då känna Gud. Inte genom vårat förnuft, genom vår förståelse, genom våran forskning kanske. Men i våra hjärtan kan vi få ha en relation med levande Gud. Han skulle utgjuta sin ande över alla människor, säger Joel. Han skulle utgjuta sina gåvor. Han ville använda oss. Han ville att unga och äldre, kvinnor och män i den sista tiden skulle få tjäna honom, säger Joel. Och Petrus citerar detta på pingstdagen när han står i Jerusalem och förkunnar för alla de där som är förvirrade vad det är som pågår. Gud vill inte bara använda några få. Gud ville utgjuta sin ande i alla människor. Han är generös och han också vill och behöver använda oss. Han behöver dig. Han behöver ditt hjärta, att du får präglas av honom, får möta honom, får låta honom uppfylla dig och liksom att hans porträtt verkligen får bli inetsat i ditt hjärta. För du möter människor som ingen annan möter. Du har gåvor som ingen annan har. Och du behöver drivas av hans passion för människor du möter. Så att du får användning av det som han har lagt i ditt liv. Jesus sa, om ni älskar mig håller ni mina bud. Om ni älskar mig håller ni mina bud. Vi sjunger att vi älskar Jesus för vi är så tacksamma för vad han har gjort för våra liv. Att vi får förlåtelse och upprättelse och gemenskap med Fadern. Då håller ni mina bud. Då vet vi vem det är som är Herre. Vem det är som är kung. Vi kan ha problem med en del saker. Men vi vet vem som har det yttersta ordet. Och vi får kämpa med det. Vi behöver inte bara blint liksom hålla med eller så. Vi får kämpa med Gud om saker. Vi får stångas med honom. Han har inga problem med det. Han har inga problem om du inte håller med om allting som du läser. Eller om allting som har predikats. Om det är saker som du inte kan liksom ta emot ännu. Eller förstå. Han har inga problem med det. Problemet är om du bara släpper det och inte kämpar med det. Om du tänker, ja, jag hänger med. Det får vara som det är. Han vill möta dig. Han vill kämpa med dig. För han vill att du ska ha samma passion som honom. Om ni älskar mig, håller ni mina bud. Och jag ska be Fadern att han sänder en annan hjälpare. Som för evigt ska vara hos er, sanningens ande. Som världen inte kan ta emot, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han är hos er nu och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa utan jag ska komma till er. Gud kommer till oss. Gud vill vara med oss. Han vill vara nära oss och låt oss präglas av sitt hjärta. Faderns hjärta. Vi ska inte vara föräldralösa. Vi är inte utkastade. Vi behöver inte klara oss själva och förstå allting. Men vi får nära Jesus. Han har gett oss av sig själv, sin egen ande. Jesu ande bor i ditt hjärta. Inte kan väl Gud ha sagt, sa djävulen i lustgården. Inte kan väl Gud ha sagt att ni inte får äta av allting i alla träden i lustgården. Inte kan väl Gud ha sagt detta. Inte kan väl det här stämma. Så kan det väl inte vara. Så kan väl han inte ha menat. Nej, vi förstår bättre nu. Vi är klokare nu. Forskningen har kommit fram till så mycket mer nu. Människan har utvecklats. Samtidigt så läste jag någon forskning om att människan hade högre IQ. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var för. Men det var inte nyss. Det var hundratals år sedan tillbaka. Då hade vi troligen ett högre IQ än vi har idag. Så vi kanske inte ska slå oss för bröstet. Vem är det som vet bäst? Gud vill som en god far förklara att jag vet faktiskt hur det är. Jag vet vad du behöver. Jag vet vad människor behöver. Och så får vi kämpa med honom med det. Så får vi kämpa med oss själva med det. Men inte bara lägga det åt sidan och säga att vi vet bättre. Vi förstår bättre. Gud vill att alla människor ska få höra. Att alla människor ska få tag på honom. Det är inte som den där boken som jag läste. Där det stod att det fanns många vägar. En kristen bok som sa det. Det finns många vägar till Gud. Trots att Jesus säger att han är vägen. Inte kan väl Gud stå ut med att människan går under. Nej, Gud står inte ut med att människan går under. Det är därför Jesus kom. Men Gud står heller inte ut med att tvinga sig på en enda människa. Att tvinga någon att vilja vara med honom. Han står inte ut med att människan går under. Och han längtar, hans hjärta brister. För att människor ska få höra. I Apostlagärningarna 2 så talas det om den första församlingen. De visste väl knappt att de var församling då. Precis efter andeutgjutelsen och väckelsen som pågick. Ifrån Apostlagärningarna 2:44. Jag läser först på engelska. Acts 2:44. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had a need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars ens behov. Varje dag möttes de i templet och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Vad var det här för människor? Den lilla gruppen hade nyss suttit gömda, rädda, instängda. De hade mött den uppståndne. Och de hade tagit emot hans ande. Och någonting hände. På insidan. Det här är passionerade människor vi läser om. Det här är engagerade människor. När det tar i våran plånbok, då är vi engagerade. Då är det något som har berört oss. Sitter långt inne oftast. När det får ta i våran plånbok. Och de möttes. De möttes till gudstjänst. De möttes i templet, i det offentliga. Och de möttes i hemmen. Och delade glädjen. Delade det här fantastiska som de hade varit med om. De flesta var ju nyfrälsta. 3000 män blev ju frälsta. Och säkert många kvinnor också. Om jag kommer inte ihåg hur det stod nu. Men det, i alla fall massa människor. De flesta var nyfrälsta. Och de jublade. Och de hade blivit berörda av Gud. Och börjat präglas av hans hjärta. Och de attraherade andra. Deras passion. Deras överlåtelse. Deras kärlek till Jesus. Deras kärlek till Gud. Hade liksom drog människor till honom. Den helige ande och församlingen i gemenskap drog människor till honom. De berättades, det står ju inte här i den här verserna. Men naturligtvis både märktes det när människor får sina liv förvandlade på ett sånt här radikalt sätt. Och naturligtvis delade de med sig till de som inte hade hört. De som inte var där i Jerusalem den där dagen, de fick ju också höra. De berättade ju om det. Vet du vad som hände? Den där Jesus som gick här som de dödade. Jag har mött honom. Jag har fått hans ande. Han har frälst mig. Och de var omtyckta av hela folket. Vi vet att det här kommer skapa problem för dem också. Med makthavarna. För de var inte omtyckta av makthavarna ganska snart. De fick samma problem med församlingen och församlingens ledare som de hade haft med Jesus. Men människor upplevde frihet. Upplevde nåden. Fick möta kärleken. Generositeten. Hjärtan som var berörda. Passionen. Ett nytt hjärta. En ny ande. Jesus längtar efter att vi på nytt ska få ge oss hängivet till honom. Jag menar inte att inte du gör det. Personligt så har vi våran egen vandring med Gud. Du möter honom i din bönekammare. Du möter honom när du öppnar din bibel eller tittar i din bibelapp i mobilen. När du går i naturen, när du sjunger, när du möter en annan människa och får dela med dig av det du har. Kanske en matkasse från One eller en leende eller en blick eller en samtalsstund, ett telefonsamtal. Absolut. Men det finns mer. Det finns mer för oss som församling, finns mer för oss som kristenhet i Sverige. Vi vet här hur situationen ser ut. Vi vet att det behövs mer av Guds passion. Att det behövs mer av Guds entusiasm. Av Guds hängivenhet. Av Guds hjärta för människor. Jag är övertygad om att det som vi ser omkring oss. Som vi har sett omkring oss. Under bara de sista åren, men tror jag längre. Är en förberedelse. För att Guds kärlek och Guds kraft ska få möta människor som hungrar och törstar. Jag tror att tiden förbereds för det som ska ske. Det som Gud längtar efter. Att människor ska få vända om till honom. Och få ta emot honom i glädje. Och jag tror att liksom skörden mognar. Som Jesus säger. Talar om arbetare till skörden. De där arbetarna behöver vara motiverade. De behöver vara passionerade. De behöver vara drabbade av Guds hjärta. Att en arbetare som gör bara det minimala och stämplar in och stämplar ut. Och den gör ett jobb, men Gud längtar efter ett arbetsgemenskap. En arbetsgemenskap med honom och med varandra. Där vi tillsammans får möta människor. Där apati inte är någonting som kännetecknar Sverige längre. Utan passion. Entusiasm. Hjärtan som älskar. Som inte står ut med situationen som den är. Som inte står ut med att människor går under. Och vi har alla dem i vår närhet som vi har bett för, som vi har talat med, som vi sörjer över. Jag menar inte att vi gör det. Men jag tror att det finns något mer för Guds församling. David Wilkerson sa att motsatsordet till apati är nöd. Att känna nöd. Låt oss be om det. Att be om att få känna nöden. Den som ligger på Guds hjärta. Gud välsigne dig. Och du som kanske är här i kyrkan eller som lyssnar på våra sändningar. Det här som inte ännu har sagt ett ja till Jesus. Den här predikan kanske inte har varit formellt riktad till dig. Men jag hoppas att du har hört vad det handlar om. Att Guds famn är öppen för dig. Att Guds hjärta är utgjutet för dig. Att han dog för dig på korset. Och att han vill ge dig sin gemenskap och upprättelse. Och att du ska få leva med honom. Här och sen. Och alltid. Och han är bara en viskning bort. Han är inte långt ifrån någon enda av oss. Han söker oss på alla sätt han kan. Du kan den här stunden bara viska ditt ja till Jesus. Öppna ditt hjärtas dörr för honom och välkomna honom in. Så sker undret. Det som skedde på pingstdagen med de här människorna som fick möta budskapet där. Du får hans ande i ditt liv. Hans gemenskap. Och vi som har gått med en stund, som har varit med ett tag, även vi får på nytt bara välkomna honom in. Han vill fortsätta att hålla måltid med oss i våra liv, i våra hjärtan. Det är en bild på gemenskap. Och vi ska få dela den här måltiden med varandra. Den måltiden som Jesus instiftade för att förklara vad det var han skulle göra. Han förstod att de fattar nog inte om jag inte ger dem några bra bilder. Och han gav oss måltiden. Med brödet och vinet som pekar på vad han gjorde på korset. När Jesu kropp bröt sönder som brödet bryts i delar. När Jesu blod fick rinna för våran skull som vinet får vara. Vi får ta emot vinet i våra liv. Som får tvätta oss rena. Den här måltiden som binder oss samman med varandra. För alla får vi del av det här enda brödet som Rosbritt snart kommer att nämna när hon leder nattvarden. Men den knyter oss också samman, nära Guds hjärta. Vi får komma och ta emot honom i våra liv och förnyas. Gud välsigne dig. Gud välsigne Götene, Gud välsigne Sverige. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, Herre, jag tackar dig, Herre, för att du inte gav upp om oss, Herre. Utan att du, att ditt hjärta, Herre, bröts för våran skull, Herre. Att ditt hjärta var passionerat för att vi skulle få en chans, Herre, att ta emot dig och lära känna dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att din kärlek är så stor, Herre. Att din passion är så stor. Och att din nöd, Herre, tvingade dig att möta oss, Herre, komma till oss, Herre, och visa på hur stor Guds kärlek är. Herre, låt oss nu få lära känna dig, Herre. Möta dig, präglas av dig. Helige Ande, ge oss ett nytt hjärta, Herre. Ett hjärta av kött, Herre, som inte är hårt. Som inte kan stå emot, Herre, känslan av kris, Herre. Utan som berörs, Herre, när en människa kommer till oss som lider på något sätt. Som kämpar med något, Herre. Att vi får beröras som du berörs. Och att du ger oss av din egen helige ande. Så att vi får gå med dig, Herre. Så att vi får gå, att din vilja, Herre, får bli vår vilja. Att det som är viktigt för dig, Herre, blir viktigt för oss. Att vi inte tummar, Herre, med det som är kärnan i evangeliet, Herre. Jesus, tack helige ande för att du möter oss personligt. Jag tackar dig, Herre, för att du ser alla de bönebarn, alla de böneämnen, alla de människor, Herre, som du har lagt på våra hjärtan som vi har bett länge för. Förnya våran längtan, Herre. Förnya vår nöd, Herre. Förnya vår bön, Herre. Ge oss nya dörrar, Herre, att öppna. Nya ord att dela. Halleluja. Tack för vad du ska göra i den här tiden, Herre. Herre, om inte du gör någonting, Herre, så är det ute med oss. Halleluja. Amen.